Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Discos Call Center. It's time to get rebel! Vilket nummer slår man dit, Disco?
Ja du, det ska vi återkomma till alldeles strax. Kanske inte strax, men senare i det här avsnittet. Vi måste ju faktiskt börja i Göteborg. För det här har varit en händelserik vecka. Och det har varit en händelserik förra vecka. Och här är ju alltihopa. Men krisen i Göteborg är väl inte total, men i alla fall väldigt illa efter 1-3 mot Norrköping. Innan dess bara 1-1 mot Kalmar. De har inte vunnit på 11 matcher. Poja har visserligen fått ett förtroendevotum, men ja, jag tycker första delen av den här intervjun i Dplay så såg han ju inte direkt energifull ut, men det togs väl på slut då, och han gav ett ganska samlat intryck till slut då. Men ja, det känns lite som att tålamodet kan vara på väg att ta slut, även om Göteborg säger att de har fortsatt förtroende för honom. Men vad tror du?
Jag tror, precis som du säger, jag tror inte att det är slut riktigt än från ledningens håll då. Bland många stora delar av supporterleden så är det ju det. Och det går ju verkligen att förstå varför, med tanke på att de helt enkelt inte vaknar riktigt. Utan det ser ut som det gör och resultaten är vad de är. Så och han, de ser inte riktigt på väg ut ur den här negativa spiralen, Per. Utan det är ju tvärtom, att den här ängsliga ären runt laget har ett ganska fast grepp just nu. Och det finns ju ett sorts syndrom inom fotbollen när stora klubbar närmar sig nedflyttningsstrider, att de kan bli lite paralyserade. Och det här att man har mindre klubbar där nere, så är de ofta beredda på en nedflyttningsstrid på något sätt. Spelarna är mentalt förberedda på det hela året, medan det kan i stora klubbar slå lite annorlunda. Så att, ja, det är väl oroväckande för dem. Och det jag tänker lite grann med det här med att vi hade ju en lång kommuniké från Max Markusson i veckan, där han skrev om vad Blåvitt gör på olika plan nu, olika dimensioner av klubben egentligen. Och jag tycker det var en bra kommuniké. Den var väldigt saklig och välformulerad och tydlig med vad de håller på med och hur de tänker och varför de fattar de beslut de fattar, varför de avstår från vissa beslut. Det där var ju, om man jämför då med Blåvitts kris 2018, så kommunicerades det lite annorlunda då. Då hade du ju dels då, ja, även året innan där, när Mats Green blev haffad i hörnet av något presskonferenslokal och sa att han inte var säker på om de hade förtroende för Jörgen Lennartsson, och sen blev arg på någon reporter som drog tillbaka. Ja, det var ju lite fram och tillbaka där rätt mycket med just Green och att han skötte kommunikationen åt klubben. Sen var det ju även i rekryteringsprocessen av Poja, så dök det upp lite konstigheter där Andreas Brännström trodde han hade fått jobbet som tränare, och kanslipersonalen började ringa honom för att planera olika grejer.
Han har fått kolla på spelare till och med, var det inte så till och med?
Han skulle sanktionera värvningar, tror jag. Ja, precis. Det gick väldigt långt där. Ja. Nej, men så om man jämför med den perioden, så är det ju ett mer kontrollerat Göteborg som tar sig an. Man ser som att de gör en bedömning av den här krisen på ett annat sätt. Med det sagt så är det ju klart att nu börjar åsikterna gå isär. Nu är det ju verkligen att ledningen här med Kenneth Andersson och Pontus Farnerud och Max Markusson som måste förhålla sig till ledarstaben på något sätt här. De har ju nu dels då vid det här kommuniken och dels efter matchen igår sagt att de har förtroende för att Poja ska vända på det här och vara kvar på ledarposten. Och jag tycker att, som du säger, att om man lyssnar på honom efter matchen så låter det ju som att han är rätt trygg i att han har det där förtroendet fortfarande. Han låter ju inte speciellt stressad eller helt utslagen ännu i alla fall. Eller vad tyckte du?
Nej, inte helt utslagen, men jag skickade ett sms till dig och sa fan, nu han ryker liksom, han ser helt uppgiven ut.
Han alltid gjorde ju det.
Ja, han verkar ju ha fått sparken redan. Men sen tog det sig och han hade ganska bra förklaringar sådär. Så här tror jag, om inte Blåvitt sparkar honom nu efter matchen, då kan de inte sparka honom efter Djurgården heller, för då går de in i ett Europa League-kval. Och du kan aldrig sparka en tränare om du ska in i Europa. Det vore ju helt. Så då får de ha kvar honom då efteråt. Och sen möter de Hammarby. Och så kanske efter det kommer någonting. Om det skulle. Men det kanske vänder nu. Det är ingen som vet. Men jag tror antingen händer det nu, eller så dröjer något tag. För det vore ju märkligt om kicka honom direkt inför Europa liksom.
Och det där är ju liksom, tycker jag, det känns ju som bryggan tillbaka här för Poja på något sätt. Att om de lyckas i Europa League-kvalet till exempel, så att han behåller jobbet efter den här matchen och då efter Djurgården också, oavsett vad som händer där, så blir det fort en sorts, en möjlighet att väga upp för resultaten i Allsvenskan, precis som att cuptiteln var det. Att, där kan han äta tillbaka några procent.
Utan den hade han varit sparkad, känns det som.
Ja, det känns ju så, ja. Och så man ska säga sig, så är det väl det, och det som man ska ta, det som talar emot honom ser ju alla vad det är, och det är ju att de har ett ineffektivt spel i Göteborg. De har ju ett grundspel, till skillnad från många andra lag i botten, att de, man ser ju vad de har, de har ju en spelidé. Det är inte så att de är helt borta liksom på planen och att man inte förstår vad de försöker göra, vilket kan vara fallet med lag i kris, utan man ser vad Göteborg försöker göra, det är bara det att det inte funkar.
Men sen är det ju inte hans fel heller liksom, alltså att Jakob, det är inget systemfel att Jakob Johansson hoppar upp och gör liksom en juniormiss och missar bollen. Där har han liksom, känns som att det är oflyt. Men samtidigt är det ju ett systemfel att de kommer för, till för få avslut.
Ja, för dåliga målchanser helt enkelt.
Ja, precis.
De har bollen väldigt mycket utan att skapa så många tydliga målchanser. Och det har ju varit ett tema ganska länge. Ja. Men ja, men sen är det ju det här då. Ja, du vänder ju på det där då. Att det finns ju förmildrande omständigheter. Det ena är ju då de här misstagen. I den här matchen är det som händer. I den andra matchen är det Tolinsson som spelar bollen rakt på Kalle Holmberg, eller en straff, eller Viktor Wernersson som tappar markeringen för 48:e gången på bortre stolpen. De här sakerna händer ju, och det är klart att man kan tycka att någon ska coacha bort det där från dem, och många lag som gör det bra har ju inte den typen av individuella misstag. De brukar ju födas ur förvirring eller dåligt självförtroende, dåliga kollektiva liksom mekanismer i ett lag sådär. Men jag tror att man lyssnar på vad spelargruppen säger nu, och till exempel Patrik Karlsson Lagomyr pratade efter matchen igår, så har även de, låter ju som att de har ganska mycket förtroende för Poja. Så att det är ju inte så svartvitt heller att, liksom, att man inte fattar hur de inte kan fatta det här beslutet bara, utan det finns ju en del saker som förmildrar omständigheterna. Men över tid, det här är tredje året, förutom den här formtoppen som varade fram till augusti förra året, så är det ju faktiskt så att det är lite för många dåliga långa perioder nu i det här laget. Och man kan ju se ur det perspektivet och tänka att det finns tränare med sämre förutsättningar och kortare tid som har fått lämna sina uppdrag. Så att Poja ska nog vara glad att han har en styrelse som han har en så pass mycket förtroende som han har här just nu, tycker jag.
Och sen är det ju så också, om man tittar statistiskt i Allsvenskan, utomlands, hur många tränare överlever i en stor klubb och har med ett sånt facit och inte har vunnit på 11 matcher.
Visst.
Snittar det där tror jag inte det är speciellt många.
Det är ett perspektiv som jag diskuterade med en kompis igår lite grann sådär, för att det är lite, man blir lite... Man tittar på laget som Göteborg har på planen nu, så är det liksom att delar av det är ju rätt bra. Jag tycker de har en ganska bra trupp. Sen är det en del nyckelspelare som är borta. Och ja, min kompis med diskuterar mer av tog upp det här med att ja, men det är omöjligt att se att de hade haft samma poängskörd om de hade haft Söder i spel hela säsongen. Han gjorde ändå 14 mål förra året. Så där. Och så gick jag tillbaka och kollade starterna från förra säsongen. Och för allt vad liksom, det ingår i en tränares uppdrag i Allsvenskan att kunna bygga om saker ganska snabbt. Så om du tar laget som Poja Sparge hade från när han fick jobbet 2018, så är det ju väldigt många bra spelare som har sålts ur det faktiskt under honom. Det är ju, redan där och då så tappar han ju Omarsson och Dahlberg och Sebastian Eriksson, och det är Nygren, och det är Sebastian Olsson, och det är Salomonsson, och det är väldigt många spelare som har lämnat det här laget under hans tid som tränare, som har varit, och Vibe en annan, att de här ständiga ombyggnationerna, det är ju också att de här spelarna hade ju inte sålts om det inte var så att det hade gått bra i perioder. Att på det sättet så kan man ju tycka att han är lite offer för sin egen framgång. Så att, att det är nyanserat och att det är en svår situation att analysera för Göteborgs ledning har jag all förståelse för.
Mm. Ja.
Ja, Norrköping däremot vaknade. Ja.
Vaknade, och det här var jag inne på också tidigare, att de har ju, hur kunde de förlora mot Helsingborg till exempel när det var så bra, och jag lyssnade lite på Jens Gustafsson där i hans resonemang, och jag tycker, jag håller med väldigt mycket om det, att de har faktiskt spelat mycket bättre och har åkt på några riktigt tunga förluster som de inte har förtjänat. Nu fick de utdelning, även om det var lite svajigt när de gjorde 2-1, så tycker jag Linus Alenius bränner ju ett givet mål, som man ska göra mål där i slutet, så att
otroligt,
ganska väntad seger ändå. Det här tror jag kan ge IFK Norrköping en skjuts uppåt nu. Och sett i spelarmaterialet, det är klart att den här, vad ska man säga, kollapsen som de har haft, men den här sämre formen de har haft, tycker jag var lite märklig. Det är klart att de ska ligga högre upp med tanke på det försprången de skaffar sig, men jag tror ändå liksom inte att det är på något sätt kört för guldet, utan de kommer vara med liksom och kriga.
Ja, guldet har jag nästan räknat hem till MFF i det här laget. Men hade det blivit en fjärde raka förlust här, så hade man ju börjat bekymra sig för dem på ett annat sätt. Nu ja. Tyckte jag väl att säga att okay, de kom ur de här matcherna med utan att göra platt matcher liksom innan, utan men ändå förlora, och det var lite marginaler framförallt mot Hammarby sista matchen då, att de lika gärna kunde lika gärna tippat med ett sent segermål åt andra hållet där kanske. Så ja, nej men intressant att se hur de hämtar sig här, om det här svackan är över nu. Den behöver ju vara det för dem för att de ska sluta topp tre i alla fall förmodligen.
Ja. Men där känns ju Jens Gustafsson ganska trygg då. Det känns inte som han hetsar upp sig direkt över den här förlusten, utan han jobbar ganska rationellt tillsammans med assisterande Hellberg och Elvendal. De har ett rutinerat gäng där som är ganska bra. Jag vet, jag har sett några som sa att ja, men nu skulle Jens Gustafsson ifrågasättas hårt efter det här, men det känns ändå som att de har en ruskigt bra tränare där, inte bara som liksom taktik på plan, utan han även visat sig kunna sälja vidare och förädla talanger, så att han bör nog hålla ganska hårt i tjänsten.
Och man ska komma ihåg det också med honom, att han har ju hanterat en ganska knepig övergångsfas där, på tal om att bygga om lag då. Att
precis.
Det har ju byggts om under honom, och det har han lyckats göra och bygga nya lag där. Så att som långsiktigt alternativ tror jag att han är bra för dem. Även om det, vi har pratat om det förut med Norrköping, det finns alltid en latent skepsis mot Gustafsson. Att han egentligen inte är, alltså från
supportrar
där. Att vänta bara på att det ska skita sig. Det är väl i och för sig kanske
har väl lite nackdel också att han kom direkt efter Janne liksom.
Visst.
Med de framgångar han har haft och sådär.
Visst. Bayern då, som vann med 2-1 i Norrköping och tog sin andra raka seger där med en fortsatte i en, i alla fall på pappret, 3-5-2 formation och avgjorde väldigt sent genom Abbe Kalili. Vände hem till Stockholm för att möta Elfsborg och fick se sin segersvit stoppa där då av allsvenskans inform lag nummer ett fortfarande då. Elfsborg som du kliver upp på 2 förluster på 27 matcher i allsvensk spel om man räknar in slutet på förra säsongen också. Det här var en väldigt bra match. Jag vet inte om du såg hela. Jag tyckte det var...
Jag såg absolut hela som jag var på plats.
Så var det.
Det var jobbigt om jag inte... Jag såg bara halva, men jag var där.
Kolla Instagram, andra halvan.
Ja, precis. Nej då, men... Nej, men jag tycker att... Elfsborg, precis som Johan Larsson, ni ska föra ett klipp här där jag pratar med Johan Larsson, lagkapten som har varit i Elfsborg flera omgångar. Han kan klubben, ett uttryck som du älskar. Nej, men lyssna på här vad han har att säga angående Elfsborg tidigare och nu.
Men de tidigare upplagorna jag har spelat i Elfsborg så har man kunnat lita på dels vår assisterande tränare, alltså individuella kunskaper. Ja. Vi kunde ofta vinna matcher som stod väg lite med individuella kvaliteter. Nu så har vi fått igång någon sorts maskin som kräver att alla är på, alla är där. Ja. Och det är ett ungt lag som är väldigt ambitiösa och motiverade, så att det är rätt lätt att vara påslagna innan matcher. Och jag tycker vi accepterar idén vi sätter upp till varje match och fullföljer den och gör det bra. Ja.
Hur mycket växer de här sakerna? Alltså vi slår AIK borta, ni åker hit och tar fysisk fight i 90, ni slår Djurgården hemma. Alltså, Elfsborg är inte bortskämda med det.
Nej, det har de verkligen inte varit. Så att det är klart att det som jag och Mi brukar säga, det är ingen fluga det här. Mm. Alltså, det är viktigt att dels vi tror på det. Mm. Och att folk runt omkring också ser att det är det inte. Vi har förlorat en match på 16, är det va? Mm. Och... Men det är klart att det är många som trodde att AIK nu vänder det för AIK. Vi åker dit och spelar ut dem fullständigt i första halvlek, sen klappar igen butiken i andra. Djurgården hemma förtjänar väl kanske ett kryss egentligen, men hade lite flyt. Men på något sätt så har vi fått vad vi förtjänar också någonstans. Idag tycker jag det är jättetråkigt. Vi står bra. Vi leder med 2-1. De skapar egentligen ingen. Jag kan inte komma på att de har någon sån här superchans.
Ja, det är första de har chansen.
Ja, precis. Vi står bra och låter dem ha mycket boll. Och de är ju duktiga, men det är inte så att de har något superdjupledshot eller att det händer. Tankovic kanske har saknat lite, jag vet inte. Men tror inte att det blir en straff då. Och rött kort, för då är det svårt att hitta den här. Okej, nu ska vi gå upp och göra 3-2 också. Då blir det istället försvara hem den här poängen. Men på något sätt en härlig känsla att man ändå blir besviken med 2-2.
Ja, precis. Det är just här att förr menar på att de kunde vinna matcher på grund av individuell skicklighet. Nu har de fått igång en maskin. Och det är väl precis så känslan är kring Elfsborg just nu, att Jimmy Tillins maskin rullar på.
Ja, det är väldigt mycket saker, och det som jag tycker är så här, som är, brukar vara tecken på att en tränare har gjort någonting rätt, det är att alla spelarnas bästa egenskaper framträder hela tiden. Alltså att de använder sina bästa egenskaper på ett väldigt bra sätt. Jag tänkte på 2-1-målet här som de gör mot Hammarby, som säger det väldigt mycket. Om du tittar på hur det går till, så är det ju Simon Olsson som, vars styrkor jag tycker i alla fall ligger i bollbehandling och hans lugn och blick för spelet och sådär typ. Han tvåfotsdribblar sig till en liten yta och kan värdera och titta sina alternativ. På mitten spelar ut Johan Larsson som han väntar in då, så att liksom även det här då att ja, han vet att han har inte Larsson där i första läget om han skulle försöka slå passningen på ett tillslag, men om han ger Larsson 2 sekunder så kommer Larsson. Och Johan Larssons inspel i Allsvenskan måste ha otroligt hög procentsats på att hamna på rätt adress. Han väljer nästan alltid rätt alternativ och han träffar nästan alltid en spelare som har ett bra läge. Och jag tror han har gjort 4 eller 5 assist och dessutom orsakat självmål och grejer redan i år. Så att som kantspelare så är han en av de absolut mest effektiva. Till 1-0-målet här så är det ju då Fricks löpning på bortestolpen som han prickar väldigt bra. Här är det ju att han förstår att han ska inte spela den på Jesper Karlsson som går i djupet, utan han ska spela den på Frick som har vänt upp med ryggen mot mål. Och då har du Frick i sin tur här. Som, vad ligger hans styrkor i? Jo, men han är ju framförallt en väldigt bra uppspelspunkt för Elfsborg. Han tar mycket stryk och han har bra spelförståelse och sådär grejer. Han förstår att han ska lämna sin markering och skapa lite yta till Karlsson. Så han tar 2 kliv upp och har koll på Karlssons löpning i ögonvrån. Och det är ju liksom det mest fascinerande. Om du tittar på Jesper Karlssons löpning här så är det att han sätter ena foten i en löpning till vänster om Mats Fenger. Och Fenger tar ett steg till höger och sen byter han riktning som en så här NFL-löpning. Och drar Fenger åt andra hållet istället. Och då hänger ju Fenger inte med. Och sen så vet han ju, vänder ju inte ens huvudet för att titta om bollen kommer. Han vet att bollen kommer från Frick. Och när man ser lag göra såna här saker, då förstår man, det här har de ju tränat på. Det här har de ju då tränat så pass mycket på att alla spelarna vet hur den andra spelaren ska agera. Så de behöver liksom inte... Ja, det är det han menar med maskin liksom då, att det trycker på en knapp egentligen. Så fascinerande tycker
sen
jag.
Sen ska man säga någonting om Hammarby, så var det ju, de gick ju bort sig där på 0-1-målet. Jag tycker Hammarby gör en bra match, men sen går ju Tim Söderström helt bort sig och bäddar för 1-0 där, och sen har de lite uppförsbacke. Men sen får de inte till den här liksom slutforceringen, utan det är lite för tamt, lite för mycket långa bollar. De känns stressade när de ska till att avgöra med en man mindre, eller med en man mer än när Strand har fått.
De har ju ett par riktigt bra perioder i matchen Hammarby och stoppas ju då av Tim Rönning som storspelare, får man säga, i Elfsborg, ett par frilägen bland annat där. Men det är ju lite Hammarbys bekymmer i år hittills då, att där, när de hade övertag på sina motståndare förra året så gjorde de ofta mål på sina chanser. Det gör de inte i år riktigt, utan det är... Så får de ju, räddas de ju här då av straffen när Simon Strand tar med handen och får sitt 3:e röda för året.
Det är Sveriges svar på Sergio Ramos.
Ja, verkligen. Jag vet inte vad man ska likna honom vid. Alltså, det räcker det ens.
Skönt också av Jimmy Tillin efteråt, när jag frågar om han tyckte det var... Han säger om straffen. Han bara, ja, det är inte så mycket att säga om. Domarna ska ha cred. Solklar hans, solklart rött kort.
Ja. Jag tänkte även på att han fick frågan i Dplay efter matchen och sa att jag vill aldrig kommentera domslut på det här sättet. Alltså, jag vill inte recensera det här nu. Jag tycker det är någonting att ta efter. En bra,
jag tycker han egenskap. Och Jens Gustafsson också är väldigt diplomatiska, även fast de kan liksom bubbla om av frustration innebord. Så har fått 2 felaktiga straffar mot sig, så säger han, nej, vi har haft lite otur med marginalerna, men så är det liksom. Det är aldrig någon total sågning.
Det är föredömligt. Jesper Karlsson leder skytteligan nu på 9 mål och har dessutom gjort, jag tror, 5 eller 6 assist på sina senaste 7 matcher eller vad det är. Är han på väg? Eller de pratar som att hans medspelare pratar om att honom får vi nog inte behålla så länge.
Nej, men de har fått ett holländskt bud, men ingen som matchar det 20 miljoner plus som Stefan Andreasson vill ha, så vi får väl se. Det är ju en jätteavvägning Elfsborg måste göra där, ett dilemma de måste göra, för att jag menar, det var som Johan Larsson sa i den här intervjun också. Säljer de honom så kommer de inte värva någon vad var han sa, superfantastisk spelare.
Nej.
Utan då får de ju liksom säga att det är pengar som klubben behöver för att klubben ska överleva, och det är väl fint, sa han då, men annars hoppas han att de ska få behålla honom och få ett väldigt namnsta och liksom kunna slåss om SM-guldet då.
Det är en riskkalkyl de måste göra det då. Behålla honom och gå för Europa.
Det är avvägningen som de flesta allsvenska klubbar får göra och just har nu fått gjort. Ja.
En som inte har behövt ställa sig samma fråga ännu i alla fall är ju Sirius då, på tal om andra lag med bra form. Vecka gjorde mål igen mot Helsingborg hemma, och så gjorde han mål igen mot Helsingborg borta, och då har han gjort 8 mål, ligger 2 i skytteligan tillsammans med Isak Kristelin och Kristoffer Nyman. Och den här dubbelsegen då för Sirius Involverade även ytterligare ett straffmål för Mohamed Said, som ser ut att vara en av seriens säkra straffskyttar. Och så blir det bråk för att Andreas Granqvist blev ledsen efter matchen.
Ja, det var faktiskt SVT smällde till med en sån tabloidvinkel, filmade till och med i, och när han det var ett riktigt, riktigt vasst arbete att få med det på film. Men ja, Sirius-spelarna kom alltså inte in i omklädningsrummet. Ola Andersson hade nyckeln, skulle öppna, men de började jubla och skrika i korridoren på, under ett Olympia som inte är speciellt stort. Alla som har varit på Olympia vet att det är ganska trångt och ganska tätt mellan omklädningsrummen. Så att de skrek och tjoade utanför omklädningsrummet. Då blev Andreas Granqvist då, som är skadad och var där, ändå vansinnig och menar på att det var osportsligt att fira. Kan vi gå in i omklädningsrummet och fira? Ja, de skrek på varann där, Rydström och Granqvist. Jag vet inte, det känns som att det har hänt bra mycket mer osportsliga saker som Granen borde vara upprörd över. Men det är klart att han är frustrerad över att de får straffa det emot sig så tidigt.
Ja, man vill inte låta för psykologiserande, så Andreas, är det inte någonting annat du är arg på egentligen?
Nej, precis. Nej, men också jag tänker på Sebastian Larssons frisparksmål när han glider på knäna mot Malmö. Tänk om det hade varit Granen. Det är liksom 200 resor värre på något vis. Men ja, jag tror man får, jag tror nog Granen tänker efteråt också att ja, jag kanske överdrev det där aningen.
Mm, lite. Det var ju, det är ju annars en rätt dyster trend för Helsingborg nu här, mitt Helsingborg. Ja. Och Olof Mellberg var lät ganska ödmjuk inför sin egen roll i den här situationen.
Ja, men finns det inte chans att de kickar honom? Det tror inte jag. Nej. Det är inte där felet ligger.
Nej, jag har ju inte heller känslan av det, och att det skulle vara att lura sig själv lite för Helsingborg, att tro att peka på honom här, utan tvärtom så är det ju ett hoplappat lag fortfarande. Ja. Men deras form, om man tycker att de var ju svårslagna ett tag här, och sen så pikade det med den här segern mot Norrköping. Problemet då följde upp det med två viktiga förluster mot Sirius i matcher där Helsingborg borde ha, ja, för sin egen skull, ha rustat upp sig med lite mer poäng då, efter att äntligen ha spräckt den där förlust. Den säsongens andra förlust, nolla för sin egen del på något sätt. Men så blev det inte. I alla fall, Martin Olsson är kvar fortfarande, och det får man väl säga är bra nyheter, även om det var hans handboll som gjorde att de fick straffen emot sig igår. Djurgården vred till sig en seger mot Mjällby, och sen åkte de och vann övertygande mot Örebro och hade fått sina djupledsspelare tillbaka till den matchen, och det såg bra ut. Men veckans negativa djurgårdsnyhet är väl att Karim Rabti går till Belgien.
Ja, för de var ju inte rätt speciellt bra. Han var ju där och besökte dem och gjorde läkarundersökningen igår, och sen presenterades han officiellt då också. Men har väl i sanningens namn inte velat gå till Djurgården. Och jag menar, om de skulle få in en halvmotiverad Karim Rabti fram till januari, det är klart att hur bra hade det varit? Då är det bättre att satsa pengarna på att få hem Mange, vilket jag tror de kommer få. Det kan dröja ett tag där, de är inte riktigt överens, men allt har det för att han spelar i Djurgården ganska snart. Och jag menar, jag vet inte, tycker liksom Karim Rabti också, nu har han vunnit cupen med Djurgården.
Ja.
Ja, precis. Och kanske vill vara ute ett tag till, och det får man ju liksom förstå. Men jag tänker också, det hade räckt med två, jag tror det hade räckt med, om man gått vidare mot Ferencvaros och möta Celtic, han har gjort bra där i Celtic-matchen, så hade han fått bra, kanske bra många mer bättre anbud än Mechelen.
Ja, det var ju, det kändes som ett
men jag vet, han kanske får jättebra betalt, han kan, liksom, det kanske var, han trivdes med stan och fick ett bra intryck av klubben. Då ska man ju, det är liksom, då är det bara att ta det.
Ja, men, det ju, vad vet vi om att bli proffs i Belgien? Det är ju, kan ju gå, det finns ju inte så många exempel på det, så det kan ju bli hur bra som helst.
Ja, han kanske blir den som lyckas. Lustig har det för övrigt nog inte så roligt där nere i Belgien. Jag tror att han skulle sparka tränare nu också, Gent.
På allt annat.
Så vi får se vad som händer där. Kanske kommer upp från vad heter det? Ja, nej, det är väl lite kanske just med Lustig är det nog ett beslut högre upp, att han har så hög lön som vill bli av med han. Men vi får se vad som händer där.
Ja, i alla fall de här två matcherna då med Djurgården i veckan var ju början på en ganska intensiv period för dem. Det var ju fast situationer mot Mjällby då. Återkommer till Mjällbys insats där. Och sen ganska övertygande mot Örebro, där de här djupledsspelarna, framförallt Bergkrot då, som var tillbaka, och Chirufa såg ut att vara välkomna tillskott. Det handlar ju för dem nu om Ferencvaros i veckan på onsdag kväll, och Och det de möter är ju inget jättenamnkunnigt lag. Tittar man på truppen lite grann, jag gjorde det här för en stund sedan, så Fortune Bolli är det nog rätt många som känner till. Han spelade i Norge och gjorde ganska mycket mål för Stabæk där, om jag inte missminner mig helt. Och sen har de även gamla Bolton och Liverpool-målvakten Adam Bogdan i England, där de tycker att det är himla kul att skoja om människor med rött hår, vilket de gjorde mycket om honom. Och det var väl det han gjorde sig känd för, tror jag. Och att han stod i mål i Bolton när de kraschade ur Premier League. Men han är bänkad där nu. Lagets stjärna är en tia från Norge som heter Tokmak Nguyen. Har inte någon koll på.
Vad heter han?
Tokmak Nguyen. Jag har ingen koll på honom överhuvudtaget. Men han verkar vara lagets fixstjärna. De här lagen i de här länderna har ofta en fixstjärna som alltså går igenom.
Ungefär som Shakhtar Donetsk alltid har en riktigt bra brasse.
Exakt. Det här har de en helt okej norrman istället då, Ferencvaros. Men den matchen är ju en måste. Och sen så är det, möter då Djurgården Celtic om förmodligen om de går vidare. För Celtic möter Reykjavik i sin match. De fick slita mot Mjällby. Och Mjällby gjorde en bra match på Tele2, tyckte jag. Jag tyckte att deras absolut bästa spelare just nu är väl Moses Ogbu såklart. Som gör mål i var och varannan match. Men även Löfqvist och... Lövgren var väldigt bra också. Det var en sekvens där jag fastnade på den här till någon hos mig där de kontrade och men Lövqvist är så smart. Han får bollen långt ut i höger och ser att han har med sig en 2 meters mittback upp i straffområdet, så att han då först kan han på en millisekund fatta beslutet att slå ett högre inlägg, så att Lövgren nickade den ribban och där tiltar matchen för Mjällbys del åt Djurgårdens håll istället. Men Mjällby gör det bra match efter match och så följde de upp det med ett väldigt starkt kryss mot Malmö FF här dagarna efter.
Ja, verkligen. Och AIK har fortsatta problem. Nu fick de bara ett krampaktigt kryss mot Falkenberg. Sebastian Larsson slog in sin egen straffretur, men sen så blev det, var ju Haugård ute och cykla där och de gjorde 1-1 och sen kom liksom AIK aldrig tillbaka. Det kändes på den matchen, när jag kollade på den med ett halvt öga, det känns som de är extremt slitna, många i AIK. Jag såg Henok Goitom gnällde på det också efteråt, att de hade spelat så mycket matcher att det knappt var kul att spela. Det kom ju ett break nu här på en vecka, mer än en vecka nästan, va?
Oh.
Där spelarna får, alla får slicka såren lite grann. Det tror jag alla lag behövde, framförallt AIK som får in förstärkningar här också då.
Och med träna. Men med Bartosz Jelak som de inte har hunnit göra, mer eller mindre.
Nej,
de
precis,
säger själva att de bara haft videogenomgångar nästan på dem.
Ja, exakt. Och då känns det lite grann som att det är precis vad AIK behöver. Sen måste de studsa tillbaka ganska snart nu då, efter de här debaclet som har varit.
Men om någonting har ju den här första perioden med Jelak som tränare visat hur djupa problem de faktiskt har. Det här med att om man trodde att spelarna enbart hämmades av ett svårt spelsystem, så är det ju så att det är klart att det kanske aktiverade någonting i den här negativa spiralen. Men vid det här laget så är det ju så att det är ett strukturellt misslyckande på det här på något sätt i klubben, att de har, för de kom ju då från en ödesmättad 1-0 förlust hemma mot Östersund, ska vi säga, och då kan man prata om försöka hitta ursäkter i förutsättningar, men om något lag har dåliga förutsättningar inför den här säsongen så är det Östersund, och som spelade mot vad som såg ut att vara ett lag på väg mot nedflyttning i den matchen, tyckte jag, i AIK, så att AIKs problem är många och ansvaret tungt på dem som planerade in laget i den här situationen, tycker jag, för AIKs del. För de gör de ju då en injektion här i truppen nu med sina värvningar, vi återkommer till dem, för att försöka reda ut saker och ting. Men Bartosz Jelak behöver göra sitt livs fotbollsinsats för att rädda det här, tror jag, för att de är fast förankrat i botten.
Ja, tyvärr.
Östersund däremot måste man ju ge beröm här. Tar 2 raka segrar, en renaissance. Först vinner de den här matchen med 1-0 och min behållning i Östersunds ögonsätt i den matchen var Nebio Perrys uppsnurrning av Daniel Granli, som var bland det värsta jag sett. Han höll på att bryta benen på honom med de där finterna. Han var bra hela matchen och sen åkte de upp till hemmaplan och vann med 2-0 mot Kalmar. Det var första gången sedan april förra året som Östersund vann 2 raka matcher. Amir Asrafshan har fått en bra start på sin sejour som tränare. De har inte många dåliga matcher i Östersund. Alltså. De har plockat en hel del poäng. Ligger 9 nu. Hälsosamt poängsaldo efter halva serien. Flera spelare, efter att de sålde Kadiri som kändes som en dödsstöt, har ju klivit fram. Turgott en av dem, Perry en annan.
Är han en kandidat till årets tränare om Östersund hamnar 8-7 på övre halvan? Det måste han ju vara.
Jag säger inte emot. Alltså. Jag säger inte emot.
Det är 3 år.
Och det som är lite coolt med Östersund nu, tycker jag, är att det ser ut som att, för att jag menar, spelarna som är där nu bär ju inget ansvar för det som har hänt tidigare i klubben och styrelsen har hållit på med. De ser ut att ha slutit sig här på något sätt och förklarat för varandra att ett, så bara kapitulerar man inför den här förtvivlade situationen som de plötsligt befinner sig i. Eller så gör man det här till ett minnesvärt år där de faktiskt sliter för någonting gemensamt och gör någonting för varandra. Och det ser ut som att de det är precis det de håller på med. Det gäller inte bara de spelarna jag nämnde nu, jag tycker det är flera där. Ludvig Fritzson, Felix Hörberg, det är flera andra som gör riktigt bra matcher, alltså i båda de här två. Så att, ja, det är coolt att se Östersund, spelarna i Östersund då, som jag ändå håller som ganska oansvariga i hela soppan, göra det så pass bra. Och för Kalmar, Bäckmörk såklart, gör en usel match där uppe och sågade sig själva, bland annat Erik Israelsson var besviken på.
Ja, de är ju inte bra. Men om det är något lag som ser ut som en given nedflyttningskandidat, så är det faktiskt Kalmar. Alltså man ska ta någon, för inget lag ser ut som en given nedflyttningskandidat, men jag tycker Kalmar ligger ändå i riskzonen mest.
Både de och Helsingborg kommer att behöva varenda poäng här framåt.
Och Varberg då? Geniet, ja. Jocke Persson som vi utnämnde honom till. Eller jag utnämnde honom till. Det var också årets jinx. Föll mot Häcken och föll mot Häcken 0-3-5 på de här sista matcherna. Men ja, man får ändå säga att de har...
De ligger ju fortfarande tryggt på grund av att de vann så mycket i början.
Precis.
Men kanske en varningens finger för vad Varberg ska blanda sig i för typ av strid mot säsongslutet här då, med tanke på trenden. Och att de har börjat släppa in enkla mål. Jag vet inte, jag tänkt på det på slutet här. I början av säsongen så orkade de försvara så högt upp i planen att de inte släppte till så himla slarviga målchanser så mycket. Nu tycker jag att det ser ut som att många målmotståndarna gör är lite misstag och grejer så här på ett sätt som de inte gjorde i början. Och det straffar dem hårt här. Ja, Leo Bengtsson får du rätt i då, att han var, du utnämnde honom till en bra värvning för Häcken tidigt på säsongen här. Han har varit kanon och gjorde mål i två matcher i rad här igen. Och Häcken repar sig och tar två raka segrar första gången den här säsongen. Det var ju kanske på tiden då för att de skulle återhämta sig lite.
Ja, det är upp och ner i Häcken som jag sagt tidigare. Ja, lite spaningar här då, så har du och Anel varit och gjort ett jobb som har blivit hyllat. Det hyllade jobbet. Ett viktigt jobb som du kan berätta lite mer om.
Ja, vi började det här. Det handlade om vad ska vi säga, 11 spelare är det som vittnar om tillfällen när de har blivit utsatta för rasistiska angrepp egentligen. Och det började väl egentligen med att både Anel och jag funderade lite grann. Jag tror att i samband med att Alexander Isak blev utsatt för de här apjuden i Rumänien och att UEFA avslog den anmälan från Sverige för att de saknade bevis, tror jag menade. Så pratade vi oss insemellan och sa att, så där, att ja, men, hur vanligt är det att man anmäler såna här grejer och hur vanligt är det att såna här saker händer? Och både jag och Anel har ju vet ju med oss sen tidigare då att det finns ingen särskilt enkel anmälningsfunktion för sån här grejer. Jag har kollat på det här förut också och typ saknat en organisation likt Kick It Out i Sverige där som det är lätt för spelare och supportrar och tränare och andra att anmäla den här typen av händelser genom. Så då började vi fråga oss hur stort mörkertalet var, hur många såna här händelser som äger rum utan att det anmäls och som man inte fångas upp av någon statistik, och att det blir väldigt svårt att uttala sig om hur vanligt det är med rasism i Sverige. Och poängen med det är ju lite grann att det är ju såklart att fotbollen kan inte utrota rasism, det är ju en villfarelse, men den utger sig ofta för att vara en väldigt god kraft i såna här frågor, och ska man kunna bekämpa det på något sätt så behöver man jobba systematiskt med det för att förstå hur den utvecklar sig, hur den ser ut, var man ska rikta sina utbildningsinsatser och såna här saker. Så det är väl egentligen bakgrunden till jobbet. Och vi har pratat runt här med ganska många spelare i sommar, och en del tackade nej till att vara med, bland annat vissa för att de inte hade erfarenheter, andra för av andra skäl för att de inte ville prata om det i media. Men de allra flesta hade någonting att säga, så de här 11 vittnesmålen som vi har här nu är ju från spelare som har både på dam- och herrsidan och som har hört saker i barnfotboll, ungdomsfotboll, seniornivå, allsvenskan, landskamper, andra grejer. De är ganska gripande, många av dem, där man förstår hur, jag tycker ett av dem, så Samantha Emanuel som spelar i AIK berättar bland annat, och hon säger då till exempel att hon påverkas nästan mer nu för tiden av att se andra spelare, hon tar exemplet med Isak då, utsättas för sådana här angrepp, därför att ett angrepp på en person som till exempel är svart då, är ju ett angrepp på alla människor som är svarta på något sätt. Det skapar extrem otrygghet och oro hos stora grupper. Och på det sättet så förstår man ju det här problemet, att det handlar inte bara om att utsätta väldigt många. Och jag pratade även med Karl-Erik Nilsson då sen när det här hade publicerats, för nästan alla de här spelarna säger då att de har ingen aning om hur man anmäler det här i Sverige. Och det är ju ett underbetyg, och det medger ju han också, att det är inte tillfredsställande att höra det, och de ska se över den här anmälningsfunktionen då för hur man anmäler rasistiska övergrepp Det som var anmärkningsvärt tyckte jag i den intervjun med Karl-Erik Nilsson där är att jag ställde frågan till honom hur vanligt det är med rasism i svenska fotbollsmiljöer. Och jag hade väntat mig att han skulle säga att han inte visste, därför att det förs ju ingen statistik över det. Man har ju dessutom svårt att fånga upp hur många händelser det är eftersom det är svårt att anmäla. Så det är ju rätt svårt att svara på hur vanligt det är. Men han menade då att det inte var speciellt vanligt, och han lutar sig mot en rapport från Europarådet som han skickade över till mig sen, för jag var intresserad av att se vad det stod i den, där man slår fast att det är citatet då är då: Sverige har inga seriösa problem med rasism i idrotten. Och jag tittade lite på den här rapporten, och det är möjligt att det stämmer, men i rapporten så framgår ju inte på något sätt hur man har kommit fram till det. Och det verkar vara en svensk delegation på plats under ett runda bordsamtal i Strasbourg som har sagt att Sverige inte har några seriösa problem med rasism inom idrotten. Och det är det ena som jag liksom förvånas över. Okej, hur vet man det då?
Hur kan man hitta det, exakt?
Ja, och det andra är att i samma uttalande där under analysen av Sverige, så medger man att man har problem med vad man kallar på engelska hate speech, alltså då hatiska uttryck och hatiska kommentarer, och det ingår bland annat då diskriminering och rasism. Men om man inte har några seriösa problem men har problem med hate speech, vad är det då? Eller alltså, förstår du? Jag förstår inte skillnaden. Nej, riktigt. Så här, att, vi har inget problem med rasism, men vi har problem med rasistiska uttryck.
Jaha. Det är lite samma sak, känns det som.
Ja, och det medger ju han också där. Så att det kanske man försöker sammanfläta de bitarna. Vi får se om det kommer in väldigt mycket tips på uppföljningar på det här. Så jag tror vi kommer säkert jobba vidare med någonting liknande. Och väldigt många som har läst jobbet. Så det var kul att det blev uppmärksammat. Disco, du har haft en lugn vecka i övrigt. Inte jobbat så mycket.
skämt
åsido, det har varit en avslöjarbonanza från dig och även några av våra kollegor här senaste veckan. Vi har haft otroligt många nyheter som Expressen har kunnat avslöja om övergångar och så vidare, framförallt.
Men det som är mest anmärkningsvärt är AIK. Det är väl den stora bomben här, Sotte, att de får hem honom från FC Köpenhamn. Man gick ut och sa för någon vecka sedan att man måste sälja spelare innan man köper. Men sen så hörde jag att man har fått en utökad budget för att värva spelare. Och det är ju självklart varför. För åker man ner i Superettan så är det väl konken. Och då kan man inte bara stå och titta på och liksom dra åt handbromsen när man är på väg mot Superettan. Då satsar man, och det gör man helt rätt. Det man gör som 2010, man tar in ett par spelare. Nu har man fått in Sotte Papagiannopoulos från FCK som ska komma in och styra upp försvaret. Tar nummer 4, snackade med Nisse Johansson innan om att ta det numret. Det var inga problem, han är från Hagalund, han har spelat AIKs U-lag. Så att det är väl en ganska given värvning. Och det var ju ganska väntat att de skulle ta in något etablerat där för att liksom få den här boosten på något vis. Ja. Och sen tar de in Bojan Radulovic, en anfallare från Serbien. Han är med på sikt, som jag fattade, som har tillhört Brighton bland annat och Alaves. Han är 20 år, men den förstår jag liksom också på något vis, med tanke på att de vill väl inte frångå det här att man ska ta in unga spelare och frångå den här OS-truppen som jag skrev om tidigare, att man ska ha den liksom
vad ska efter man säga? Sitt facit med spelare från de regionerna i Europa, så är jag förvånad att de fortsätter söka sig dit.
Och där kan man ju ta olika på två sätt. Antingen fortsätter de att han är dålig och en flopp, eller så har de liksom gjort jobbet ännu bättre den här gången. Ingen aning, men det får man ju hoppas att de har. Jag såg att Nebojša Novaković för övrigt var inne och föredrog honom direkt på Instagram, så han verkar ju ha koll på honom i alla fall. Och sen så har de förhandlat med Filip Rodic då, som Anel Avdic, vår kollega, avslöjade här. Och jag tror väl att de siktar på att presentera honom den här veckan också, får vi se om det blir så då. Men ja, det känns ju som att det här var ju ett måste. Och sen kan man ju Paulus Abraham då, finns det ju ett stort intresse för, och jag tar väl nästan för givet att han säljs också. Det känns ju som att de jobbar nog hårt på det.
Det förvånar mig lite att klubbar vågar gå för honom redan. Jag tycker att han har ju uppenbarligen mycket potential.
Men det kan ha att göra med coronatider, att de hoppas fynda ganska billigt. Jag menar 2 miljoner euro. Säg det att de får där. Det
är man kan få en spelare med tillväxtpotential, men du kan inte köpa en färdig spelare. Nej. Ja, så kan det vara.
Och sen kanske AIK har liksom uppsidan också av, men kolla här, Isak sålde vi, han blev så här bra. Det här är ni samma ålder, kommer liksom från samma satsning, de kan liksom spela det här kortet också. Så att jag är inte förvånad om han säljs. Men där får ju AIK också göra den här avvägningen. Okej, ska vi sälja och få tappa en spelare som gör mycket mål och som är vår bästa avslutare, och kanske har svårt att få in någon lika bra och lika ung. Men ja, nej, det svåra avvägningar som sagt.
Knepiga tider, precis. Ja. Vi har en del andra smågrejer från veckan. Smågrejer, det är ju
rätt. Ja, Tony Gustafsson avslöjade, du är klar för Bayern. Ledde träningen igår, kommer in som individuell tränare. Det är väl lite oväntat, känns det som, att Bayern skulle ta tillbaka honom.
Men jag tror att de har letat efter att komplettera ledarstaben lite grann, ja, med tanke på hur det har gått här. Att de har velat få in någon annan röst kanske utöver de har redan då, för att tillföra lite andra dimensioner i ledarskapet kanske i Hammarby.
Precis. Han har ju haft den här individuella utvecklingsrollen i damlandslaget och har väl sagt att han är väl ganska prestigelös liksom. Han vill ha ett jobb där han kan utveckla människor och är inte så noga med titlar och sådär. Så jag tror ju att Tony Gustafsson är en ganska bra värvning. Kompletterat då till Jocke Björklund och Stefan Bilborn.
Allt svårt att utvärdera sånt här. Men ja, om de är nöjda med honom så är de nöjda med honom. Då är det bra för honom. Som sagt, han höll redan en träning igår. Guillermo Molins lämnar Malmö FF. Det kändes lite sorgligt på ett sätt. Han gillar ju att vara där egentligen. Men det har ju inte funkat riktigt. Anel Ahmedhodžić kommer likt Denis Adzikadunic att välja Bosnien, verkar det som här.
Är det så?
Bosniska förbundet gick ut igår med en kommuniké om att han ska hämta sitt pass på ambassaden nu. Och att det där har ju förberetts på något vis. Det är ju inte helt klart ännu. Men det är ju en hel del som
tyder på det. Men sen kom det i Aftonbladet att han hade varit att han var utdragen i Janne Andersson bruttotrupp, vilket jag även såg att Årborg hade gått ut och sagt att Jakob Rinne var med i bruttotruppen också. Okay. Jag vet inte om det är några nya grejer där, att man går ut med att man är med i bruttotruppen.
Nej, att man är med i bruttotruppen är väl kanske för uppmuntra då. Och ja, för svensk del så skulle ju Ahmedhodžić vara, och Hadzikadunic är ju förlorad, han har ju valt Bosnien. Men en i raden då här, Arbrzinelli och Haksabanovic och Goddos och ett par spelare till som man känner att sådär att, ja men 2-3 år till så är de kanske där, och det är lite synd att de försvinner så tidigt. Men vi ska vänta med att göra bokslut på den historien tills det är 100% officiellt. Men vad det verkar som är ju att Ahmedhodžić förlorat i svensk landslagsfotboll här då, om man lyssnar på vad Bosniens förbund säger i alla fall.
Ja, lite silly season här, det är fullt tryck. Som vanligt, eller som vanligt är inte, men det har kommit igång lite grann här nu. Vad jag har hört så är ÖFK intresserad av att ta in en mittback, central mittfältare som heter Nikolaus Dosis. Han har spelat i AIKs U-lag, han har spelat i Djursholm, så det är väl kopplingen där till tränaren. Jag vet inte hur nära det är, men de är intresserade i alla fall. Hoppas jobba på att få in det.
Kan inte vara så dyr när man kommer från division 4. Alltså till och med de
nej, jag vet inte om han spelar där nu eller om han spelar. Han har spelat AIKs U, det var lite svårt att få fram där. Det kom ganska nyligt där, så jag inte hunnit kolla upp det helt. Men han ska i alla fall vara aktuell. Sen så håller Sundsvall på och jobba på Jamie Hopcutt, som har spelat i Östersund tidigare.
Bra värvning
de gick,
för dem.
De ville ju ha hem Linus Hallenius, fixade externa kapital för att ta hem honom. Men hade inte varit ens med i matchen när alla allsvenska lag, topplag nästan kom in. Djurgården, Elfsborg och till slut IFK Norrköping då. Så att då var Sundsvall bortcyklade. Så att nu hoppas de ta in Jamie Hopcutt med det här externa kapitalet istället då. Får vi se om de lyckas. Men det tror jag hade varit en bra pusselbit för Sundsvall. Och de satsar ju nu och går upp i allsvenskan. De har en ganska viktig match mot Halmstad här helgen som kommer.
Du, snappa, det prasslar mycket i bakgrunden. Gör du någonting medan du pratar? Ja, sluta göra det.
Jag gör det nu. Jag kliade mig. Frågelådan här har ju utvecklats till något vi inte hade kunnat trott. Eller ska vi säga så?
Ja, det kan man väl påstå. Vi var ju nästan uppe i 100 frågor förra veckan igen.
Ja, och nu har det kommit 79 på några.
På en timme, typ.
Men ska vi har ju spånat på en idé här som vi har haft, att vi ska ta ett rent avsnitt när vi bara svarar på frågor högt och lågt.
Vi har ju pratat om det, att vi tänker att för att lätta på trycket lite grann i frågelådan och för att det är kul att svara
på frågor. Det känns så dumt också, det är framförallt för att det är kul, men det känns så dumt att vi utelämnar en del frågor som vi inte hinner med liksom.
Exakt, så att den här veckan kommer vi släppa ett rent frågeavsnitt, ett specialavsnitt för att fira att vi har kommit upp i 70 avsnitt. Vi kommer ta en hel del av frågorna som har kommit idag. Vi kommer även begära in nya frågor, så ni får hålla utkik då på den fantastiska och nyanserade plattformen Twitter, ni som är där ute, där vi kommer att begära in frågor till det här avsnittet då ytterligare. Och vi ska väl gissa att det kanske kommer mot slutet av veckan.
Om
Kim har tid att redigera det. Han svimmar just nu när han hör det, att vi ska skicka ännu mer material till honom. Men det är väl i alla fall planen, att vi tar några frågor nu, men framförallt så samlar vi ihop frågor och kör ett renodlat frågeavsnitt till senare veckan.
Ja. Vi tar från Axel Gustafsson först då. Gigovic utanför matchtruppen igår. Behövde han vila eller behövde han inte skada sig inför en flytt? Jag tror att det var att han behövde vila. Jag har inte hört att något är akut där, även om det kan hända något där. Apex Triplex. Vilka är er respektive favoritbroadplatser i Sverige, Stockholm? Nej, jag kommer inte staka er, jag bor långt bort. Ja, du har väl någon här nere?
Reimersholme är jag på och badar. Just nu varje dag nästan. Men det har blivit väldigt populärt. Jag har varit där i många, många år och badat. Tyvärr har det blivit så pass mycket folk. Nu är det för att det är 30 grader ute också. Men man får inte vara själv där längre. Så snobbig är jag att jag tycker att jag ska få vara själv på Reimersholme.
Jag har ju lite svårt för liksom jag är inte någon favor av att gå på så här välbefolkade badstränder, så att vi har ju sommarstuga uppe i Sundsvall, så att det blir mest bad där och inte så mycket bad här. Men jag kommer ihåg när jag var ny i stan så bodde jag på Bergsgatan på Kungsholmen, och då är det något bad där vid Fredhälva som ligger där.
Ja,
nere.
Fredhälvsklipporna.
Ja, precis. Nej, inte där, utan det ligger alltså vid Rålis som man går längst
på. Smedshusbadet.
Smedshusbadet, där gick jag och badade ibland. Och sen så när jag flyttade till Söder så gick jag väl ner och tog ett upp där vid Årsta, viken.
Ja, där kan man vara också.
Jag är inte Reimers så belevad där.
Det som är bra med Reimers är att det finns ingen strand där, så det kommer inte en massa barn, utan det är bara vuxna. Men nu är det också som en stort informell förfest till trädgården ungefär där ute. Vilket jag har varit delaktig väldigt många gånger också. Jag ska inte klaga på det, låter som en gammal sur boomer. Men Reimers är Stockholms bästa valplats, säger inte till någon.
Lars Granat här då med frågan. Kommentar om Mårten Bergmans twittrar om agenter och journalister. Och jag såg ju där att jag blev intaggad i något inlägg där som han hade skrivit. Den här frågan känns som jag fått ganska många gånger. Och såklart, aldrig duckat för. Finns att lyssna på. Om ni lyssnar på poddstudio Allsvenskan, finns i 08 fotbollen, intervjuresumé och sådär. Men om vi ska ta den igen då, så menade han på att ja, men det var ju det här som många menar på, att man får nyheter för att man gör tjänster åt agenter och så vidare. Att man kan koppla olika agentstall till olika journalister och sådär. Och jag vet faktiskt inte om han menar mig heller. Jag blev intaggad i det. Och
det här antyds om dig väldigt ofta. Ja, sen, väldigt ofta är det inte, men då och då antyds det om dig.
Ja, exakt. Och sen så han taggade inte mig, utan några chefer han taggade. Och sen så fick jag frågan. Och eftersom vi får frågan här nu då, så kan vi ta det här. Det kom ju exakt efteråt att jag hade avslöjat att Sotiris Papagiannopoulos var klar för AIK och att Bojan Radulovic var klar för AIK också. Och Sotte kan vi bara för sakens skull tillägga att det var ingen agent inblandad, han gjorde den själv. Och Bojan Radulovic övergång var det en serbisk agent som jag tog reda på. Jag kommer inte ens ihåg namnet nu, men det var en serbisk agent som jag inte har hört om förut.
Men han är en av de som betalar bäst.
Precis. Men jag tog i alla fall, gjorde lite koll här för, och liksom just den här agentkopplingen jag gjorde ett stickprov på mig själv, kan man säga så. Eftersom jag inte vet vad mina nyheter, jag vet inte alltid vilka agenter som gör alla övergångar, så tog jag alltså de senaste övergångarna och kontraktskrivningar som jag har avslöjat i sommar. Och då fick jag fram, då var det alltså 17 övergångar och kontraktsförhandlingar. Det var 10 olika agenter. Och så gjorde jag även i januari 2020. Där var det alltså 30 övergångar och kontraktförlängningar med 15 olika agenter, och det var 5-6 som hade gjorts utan agenter. Och då ska man komma ihåg att på vissa av de här så är det liksom en spelare som har haft 3 olika agenter på typ 4 månader, och vissa spelare som är på väg att byta agenter och sådär. Så att det är alltså, om vi tar nu då i sommar, så är det Sead Haksabanovic till Norrköping, Milosevic till Vejle, Sotte till AIK, Radulovic till AIK, Toivonen till Malmö, Gerslach ny tränare i AIK, Kadiri till Belgien, Godos på väg till Brentford, Linus Wahlqvist till Norrköping, Gustav Nilsson till Falkenberg, Ogbe aktuell för Hammarby, Råback till Milan, Beimo till Malmö, Darberg till Häcken. tecken. Ska vi ta januari också då? Då är alltså Rössler köps ut av Malmö, Bilbon förlänger, Leo Bengtsson till Häcken, Islamovic till Rosenborg, Engblom till Sundsvall, Bojanic förlänger, Tomasson tar över Malmö, Linnér säljs till Bundesliga, Ring till Kalmar, Skrabb till Genoa, Haugard till AIK, fyraårskontrakt för att få det i AIK, Tarik till Japan, Kalle Holmberg till Djurgården, Djurdjic i Kina, Stare till Sarpsborg. Har du tid mer?
Ja, ja visst, jag vill bara säga att jag avslöjade att Tony Gustafsson skulle bli individuell tränare i Hammarby.
Exakt. Gidetti till Hannover, Petersson till Utrecht, Brorsson till Danmark, Jakob Johansson överens med Blåvitt, Paulinho klar för Bayern, Lundvall till Indien, Tangvik klar för Djurgården, Karlström förlänger med Djurgården, Andreas Andersson till Sundsvall, Johan Larsson till Elfsborg, Bejmo till Greutefürth, Darberg till Emmen, Jack Lane till ÖSK, Danielsson till Kina, Gall till Stabäck och Jurelius ny chef, sportchef i AIK. Där har vi dem! Mm. Då vill jag bara fråga, jag har respekt för allas åsikter och alla får tro vad de vill, men om någon tror att jag har någon form av call center här hemma där jag tar in offerter från utländska svenska agenter och sen sitter de, men du, jag har en bra spelare i Norge här, ja, kan du skriva upp han så får du den nyhet, eller ringer någon annan från Sermen, så då får man gärna tro det, men ja, jag tycker att nyheterna tar sig tydliga språk där.
Jag undrar bara varför du har, för det är intressant att det här är att vi mätte det här, vad sa du att det var, hur många agenter var det i januari?
16.
Det borde ju att du är på 16 lönelistor borde innebära att du kan bo bättre än var du bor. Har ni köpt lägenheten för att maskera din egentliga förmögenhet?
Vad heter den här filmen när Forrest Whitaker har en vägg med pengar inuti där Keanu Reeves också med? Vad heter den?
Jag vet inte.
Det är i alla fall en bra film, polisfilm. Ja. Polisen heter faktiskt, han som dör heter Disk i den filmen. Disk.
Ja, du ser, allt hänger ihop. Det här är ett Arkivex-avsnitt snart vi pratar
precis
om. Det var en bra genomgång, tyckte jag, av ditt arbete under 2020. Men det är ju... Som det där kommer återkomma ändå, det tror jag båda vi är med på.
Och jag duckar som sagt aldrig frågan. Det är bara precis ställa den en gång till om ni vill. Men vi gör så här nu, att nu ser vi fram emot det här frågeavsnittet, va?
Verkligen, det ska bli väldigt kul. Så ställ konstigare frågor. Vi fick några riktigt bra på slutet här nu, till exempel vad som får oss att gråta. Och det ska vi ta upp. Du ska berätta, du har ju alltid sagt till mig att du aldrig har gråtit. Vilket är lite konstigt, det är såhär macho-ideal.
Jag är jätteblöd. Gråter jämt.
Och ett par grejer till. När spelar vi in diskoversionen av Noaks ark? Var en annan fråga. Alla de här frågorna får ni svar på i frågeavsnittet senare i veckan.
Ja, så vi bestämmer en dag här i dag, under dagen.
Där Disco även ska berätta vem som är hans favoritagent i Sverige. Vi hörs då.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.